Sidan 164. Populationens storlek. Vi ska se exempel på vad som påverkar hur stor en population är, det vill säga hur vanlig en art är i ett ekosystem. Födelse och död. De flesta älgkor blir könsmogna vid 2 års ålder och kan sedan få 1 eller 2 kalvar om året. En nyfödd kalv är snabbt på benen och kan följa sin mamma redan efter någon timme. Först lever kalven enbart på mjölk, men det dröjer inte länge innan den även äter växter. När hösten kommer slutar den dia. Trots detta följer kalven sin mamma tills hon ska kalva på nytt följande vår. Då stöter hon bort sin fjolårskalv som har fått skydd och erfarenheter i hennes sällskap under ett helt år. Liksom älgar och andra däggdjur får även fåglar ett litet antal ungar. Antalet är ändå tillräckligt eftersom ungarna vårdas av föräldrarna och har stor chans att överleva. Grodor kan lägga över 1000 ägg varje år. Detta är ingen garanti för att grodorna blir vanliga. Föräldrarna överger nämligen sina ägg. Därför blir många av dessa uppätna av till exempel insekter, fiskar eller fåglar. Det är också vanligt att ägg och yngel dör när dammar blir torrlagda under regnfattiga somrar. Dödlighet är så stor att högst 1 av 100 ägg utvecklas till en färdig groda. Det är inte bara antalet ungar som påverkar hur vanlig en art blir. Det viktiga är förhållandet mellan hur många ungar som föds och hur stor dödligheten är. Bildtext. En älgko med sin kalv. I Sverige var älgarna nära att utrotas för 150 år sedan. Nu är älgarna vanliga trots att det årligen skjuts närmare 100 000 djur. Uppgången berodde bland annat på att varg och andra rovdjur minskade. Dessutom förändrades skogsbruket. Älgarna fick ökad tillgång till buskar av björk och asp när all barrskog avverkades på stora ytor. Dessutom begränsades jakten till några få höstdagar. Sidan 165. Utblick. Tillväxtkurvor. På 1800-talet inplanterades tyska fältharar i södra Sverige. Till att börja med förökade sig hararna i sitt nya hemland och blev vanligare för varje år. Idag har denna tillväxt upphört och antalet harar ändras inte i någon större utsträckning med tiden. Andra populationer är inte lika stabila. Vi vet att till exempel fjällämlar är mycket vanliga vissa år och sällsynta andra år. Stabila populationer. En art som kommer till ett nytt område kan ha stora möjligheter att föröka sig snabbt. Arten har kanske få fiender i det nya området och ett litet antal nykomlingar behöver inte konkurrera med varandra om maten. Populationen växer allt snabbare enligt en tillväxtkurva som liknar ett J. Efter en tid upphör tillväxten. I regel uppnås en jämvikt mellan antalet födslar och dödsfall så att populationen varken växer eller minskar nämnvärt med tiden. Tillväxtkurvan planar ut och blir S-formad. Det kan vara tillgången på föda eller lämpliga boplatser som begränsar antalet individer till en viss nivå. Det kan också uppstå ett jämviktsförhållande mellan bytesdjur och rovdjur. Inom många populationer sprids dessutom lätt sjukdomar när antalet individer ökar. Populationer som kraschar. I vissa fall övergår inte J-formade tillväxtkurvor till stabila S-kurvor. När till exempel antalet fjällämlar inom ett område har ökat under ett antal år, dör eller flyttar nästan alla lämlarna. Man säger att populationen kraschar. Brist på föda kan vara en av orsakerna. Efter en krasch förökar sig lämlarna på nytt. Det är vanligt att insekter följer samma tillväxtmönster. När vintern kommer med kyla och näringsbrist kraschar populationerna. De få individer som överlever till våren förökar sig och ger upphov till växande populationer under sommaren. Bildtext. Fälthare. Övre kurvdiagram. Kurvan visar hur en art först förökar sig allt snabbare enligt en J-formad kurva. Med tiden nås ett jämviktsläge då antalet individer varken ökar eller minskar nämnvärt. Kurvan planar ut och liknar ett S. Antal arter. Tid. Jämviktsläge. Nedre kurvdiagram. En population med fjällämlar blir inte stabil. Den växer tills den kraschar och börjar sedan växa på nytt. På så sätt kommer J-formade tillväxtkurvor att avlösa varandra. Antal arter. Tid. 0, 4, 8. Sidan 166. Konkurrens. Djur som tillhör samma art har exakt samma behov. Det gäller typ av mat, boplatser, byggmaterial till bon och så vidare. Därför konkurrerar, tävlar de med varandra om dessa resurser. Konkurrensen begränsar hur många individer av en viss art som kan finnas i ett ekosystem. Revir. Fåglar som häckar försvarar områden som kallas revir. De vill inte att andra fåglar av samma art kommer dit och letar efter till exempel mat. Fåglarna som äger reviren behöver ju maten själva för att kunna föda upp sina ungar. De kan däremot tillåta att fåglar som tillhör andra arter kommer in i reviret. Dessa fåglar gör ingen skada eftersom de har andra behov i form av mat, boplatser och så vidare. De är alltså inga hotfulla konkurrenter. Det är bara de fågelhanar som lyckas försvara tillräckligt bra revir som blir uppvaktade av honor och som får chans att föröka sig. Hur många revir som får plats i ett område begränsar alltså hur många fåglar som häckar. Det finns även andra djur än fåglar som försvarar revir när de fortplantar sig. Det gäller bland annat många däggdjur och fiskar. Övre bildtext. Trädkryparen söker i barkspringor efter smådjur som till exempel näktergalen inte kommer åt. Därför konkurrerar inte dessa fåglar med varandra om maten. Nedre bildtext. Näktergalen på bilden sjunger för att hävda revir. Han signalerar att andra hanar av näktergal är ovälkomna samtidigt som han försöker locka en hona. Näktergalarnas revir överlappar inte varandra. Däremot kan de dela revir med till exempel trädkryparen. Trädkrypare, näktergal, näktergal, näktergal. Sidan 167. Arter påverkar varandra. Arterna i ett ekosystem påverkar varandra. Det syns tydligt när man studerar en näringskedja eller näringsväv. Ett annat exempel är växter och djur som påverkas av parasiter. I den här boken har vi även sett exempel på symbios. Det är samspel mellan arter som gynnar varandra. Rävskabb. Rävskabbens konsekvenser är ett tydligt exempel på hur parasiter, rovdjur och bytesdjur påverkar varandra. Denna sjukdom kom till Sverige på 1970-talet. Den orsakas av ett kvalster som är bara 0,25 mm långt. Detta angriper främst rävar och lever som parasit inne i deras övre hudlager. Även andra djur som till exempel hundar och vargar kan smittas. Det kan även människan, fast då brukar symptomen bli lindriga. Detta kvalster kan nämligen inte fortplanta sig på oss. Rävskabb orsakar klåda och håravfall. En smittad räv som lever i naturen och inte får medicin kan avlida på grund av parasiten. När rävskabben bröt ut i Sverige dog upp till 80% av rävarna. I takt med att rävarna blev sällsynta ökade antalet rådjur. Då tog nämligen rävarna färre kid, rådjursungar. Där rävarna försvann minskade även konkurrensen om sorkar och möss, vilket gynnade ugglor och grävlingar. I naturen fanns alltså både förlorare och vinnare till följd av rävskabben. Nu har den svenska rävstammen återhämtat sig. Det beror troligen på att rävarna har blivit mer motståndskraftiga och därför blir inte nya utbrott lika omfattande. Övre bildtext. Räven finns i alla miljöer, från kalfjället till städernas parker. Den är också allätare. Däggdjur, fåglar, insekter, bär, kadaver, döda djur och avfall ingår i födan. Nedre bildtext. Hur kan rävskabb gynna hornugglan? Sidan 168. Utblick. Märkligt samspel. Den svartfläckiga blåvingen lever på betesmarker eller sandhedar där det växer timjan. Fjärilen är även beroende av myror som tillhör arten hedröd myra. Tyvärr har dessa områden blivit ovanliga och därför har också fjärilen blivit sällsynt. I Sverige finns arten främst på Öland, Gotland och på vissa ställen i Skåne. Den svartfläckiga blåvingen lägger sina ägg på timjan för att larverna ska kunna äta av blommorna. Trots den näringsrika maten växer larverna långsamt. Efter 3 veckor har de inte blivit längre än 3 millimeter. Detta hindrar dem inte från att plötsligt sluta äta och låta sig falla till marken. De lämnar alltid blommorna sent en eftermiddag. På marken börjar larverna sprida doftämnen som lockar myror. Anledningen till att larverna lämnar blommorna innan kvällen är att hedrödmyrorna är mest aktiva då. Fjärilslarverna är nämligen beroende av att just dessa myror hittar dem. Myror luktar med sina antenner. En myra som lockats till en fjärilslarv rör därför larven med antennerna. Detta får larven att pressa fram en droppe söt vätska som myran äter. Snart lockas fler hedrödmyror av att larven bjuder på söt vätska. När flera myror har besökt larven luktar även denna hedrödmyra. Då är det dags för larven att böja på kroppen och försöka likna en myrlarv. När det nu också luktar hedrödmyra tror myrorna att den är en vilsen myrlarv och bär hem den till sitt bo nere i marken. I myrboet förvandlas fjärilslarven till ett rovdjur som äter myrlarver. Under 10 månader hinner fjärilslarven äta över 1000 myrlarver och växer snabbt. Slutligen förpuppar den sig och utvecklas till en färdig blåvinge. Denna lämnar myrboet, rätar ut sina vingar och flyger över det timjandoftande landskapet där nya ägg ska läggas. Bildtext. Den svartfläckiga blåvingen är fridlyst i Sverige. Här sitter den på timjan. Sidan 169. Ekologisk nisch. De platser och tillgångar som en art utnyttjar i ett ekosystem kallas artens ekologiska nisch. Olika arter kan leva i samma ekosystem utan att konkurrera med varandra om de utnyttjar olika nischer. Detta är lättast att beskriva med hjälp av exempel. Ett sådant hittar vi på den afrikanska savannen där både dick-dick-antilopen, giraffantilopen och giraffen äter blad på buskar och träd. Trots detta konkurrerar de inte med varandra om maten. Var och en av växtätarna är nämligen anpassad för att beta på en viss höjd över marken. Dick-dick-antilopen, som inte är större än en hare, äter bladen längst ner. Giraffantilopen når upp till buskarnas mellersta grenar, medan giraffen betar längst upp på buskarna och träden. På så sätt har varje art sin egen ekologiska nisch. Bildtext. 3 djur som äter blad på buskar utan att konkurrera med varandra om maten. Giraff, dick-dick-antilop, giraffantilop. Sidan 170. Biologisk mångfald. 2 arter som utnyttjar samma ekologiska nisch i ett ekosystem konkurrerar med varandra tills en av dem har segrat. Efter ett tag finns alltså bara en av arterna kvar. För att ett ekosystem ska vara artrikt måste det därför vara omväxlande med plats för många nischer. Vi hittar till exempel fler fågelarter i en skog med både löv- och barrträd än i en planterad granskog där alla träden är lika gamla. Kunskap om naturen är viktig för att vi ska kunna bevara den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald står för många arter och många olika naturtyper. Bildtext. En äng har större biologisk mångfald än till exempel en gräsmatta.